Hej och välkomna kära lyssnare till Eldebrink Raka Puckar. Jag heter Anton Bjurvald och med mig har jag som vanligt
Henrik Haveryd och Björn Lager.
Vi ska prata hockey, jag ska börja med att pudla förra veckans avsnitt eftersom att vi la upp ett gammalt avsnitt, ett 10 år gammalt avsnitt där vi diskuterade slutet av säsongen 13-14 och detta var för att ni skulle få något kul att lyssna på.
Och för att hindsight är 2020.
Yes. Och jag har ju förstås inte överhuvudtaget lyssnat igenom det här avsnittet innan jag la upp det och tänkt att så jävla illa kan det väl inte vara. Och ur perspektivet, tänk vad fel vi kan ha haft, vad pinsamt det här blir. I det här avsnittet, för er som inte har lyssnat på förra veckans avsnitt, så säger jag att Kyle Beach är typ underförstått ett problembarn och att han inte bokstavligt talat har alla hästar hemma. Jag sa också exakt det. 2013 så visste jag i alla fall inte någonting om den här hemska skandalen som det faktiskt handlar om när det gäller Kyle Beach. Och jag blir ju förstås, alltså det var ju fel att säga så. Hade jag vetat om det faktiska bakgrunden hade jag ju inte, det hade jag ju inte varit i närheten av att säga något sånt. Men det intressanta tycker jag är hur, ja, förutom att jag var korkad för 10 år sedan redan då. Men att min bild då var ju att Kyle Beach var en kille som hade slarvat bort sin karriär för att han var en strulpelle liksom. Ja. Och det är intressant att det liksom Chicago lyckades få fram den bilden på något sätt. Mm. Om de gjorde det aktivt eller om de bara uppenbarligen berättade de inte sanningen, men att de bara passivt lät folk tro att han var en strulpelle, det vet jag inte. Men uppenbarligen så landade det hos mig som ändå hade rätt bra koll på Chicago Blackhawks då. Mm. Att nej, men han var en strulig snubbe som inte lyckades i NHL. Mm. Så det är ju roligt att jag är så korkad. Men det är ju tråkigt att sånt kan hända. Och jag börjar fundera på alla spelare som har blivit utnämnda till struliga snubbar. Som egentligen bara handlar om att klubbarna inte kan hantera dem. Inte att det är Kyle Beach-nivå på det. Men att det liksom är... Jag tänker på alla som vi har pratat om. Fan vad synd att det inte blev något av den här snubben. Mm. Hur ofta det handlar om att det är klubben som tyckte att det var lite för jobbigt att hantera en situation. Och så, ja.
Nej men precis. Och oavsett om man tar vägen med de fina liksom sån här metaforerna. Jag läste den jag följer lite sån här ledarskapskonton på blandade sociala medier.
Ja.
Det vill säga LinkedIn som är det som jag använder. Och då stod det så här, om det är, fast på engelska, men liksom om det är fel på en blomma så fixar man inte blomman, man fixar omgivningen. Mm. Man planterar om den, man tar hand om, man gör liksom så. Och det är väl det som är också, jag skulle säga det, jag tror inte att Kyle Beach är varken den första eller den sista som liksom får den stämpeln. Och du är varken den första eller den sista som får den bilden av att liksom det förmedlas det av en organisation. Oavsett om det är hockey eller fotboll eller inom ett företag eller vad det än kan vara. Så är det så lätt att man liksom känner att om man inte kan hantera det eller om man tycker att det här är ett problem som vi inte vill eller orkar eller kan eller vad det än kan vara, så är det mycket lättare att bara säga så här att det är liksom sortera bort eller så. Och det är jättesorgligt.
Ja.
Det vi är glada för i det här, det är att du är mindre korkad idag.
Ja.
Eller?
Ja. Jag tror bara att jag är korkad på ett annat sätt.
Ja, bra.
Volymen av korkhet har inte blivit mindre.
Korkhet.
Korkhet, ja. Mm. Jag sitter där under min korkhet och luktar på blommorna. Så jag ber om ursäkt, helt enkelt. Inte för, jo men lite för då. Och det är tråkigt att jag egentligen ber om ursäkt för är att jag skickade ut det här avsnittet utan att säga det här i början av förra avsnittet. Att jag alltså inte lyssnade på avsnittet när jag skickade ut det. Så om det var någon som tyckte att det var jobbigt att jag snackade om Kyle Beach det där är en icke-ursäkt. Jag ber om ursäkt till dem överlag, helt enkelt. Man ska inte be om ursäkt om någon tog illa upp, för det är inte att be om ursäkt. Så jag bara ber om ursäkt. Så.
Fint att be om ursäkt. Onödigt utifrån att du inte gjorde någonting avsiktligt i någon form av situation av att du hade alla fakta och ändå sa att någon var dum i huvudet.
Mm. Tack för att du säger det. Jag kan inte göra det själv.
Och Björn, vi kommer fortsätta att snacka skit här och sen så kommer vi pudla igen om 10 år igen.
Yes, om 10 år. Okej, vad tror ni i år? Vilken grej i år är det som vi kommer haft fel om 10 år? Ja, det kommer ju garanterat vara att Brock Faber blev bättre än Bedard om 10 år. För min del.
Jag kommer behöva, jag hoppas att om 10 år så kommer jag behöva pudla om alla elaka ord jag har sagt om Devils och deras spel och utveckling det här, den här säsongen. Det är mitt önskemål i alla fall. Att jag inte sitter här 10 år bittrare senare. För då blir det jobbigt för er som lyssnar.
Du ser alla Norris Trophies i Brendan Smiths prisskåp hemma.
Exakt. Mm. Ja.
Ja, Henrik har aldrig fel.
Nej.
Vi måste prata om någonting kul istället. Nämligen Josh Doan som i klassisk nepotismanda får spela hockey i den klubben hans pappa spelade i. Enbart därför, inget talang eller någonting sånt. Men han betalar Arizona genom att göra 2 baljor i debuten mot Columbus och sen fortsätta att göra 1 poäng per match de följande 5. Så att, eller ja, totalt på 6 matcher har han gjort 6 poäng. Så han har alltså högre poängsnitt än vad Bedard har. Och vi kan börja diskutera. Är det Josh Doan som ska ha årets call? Det kanske.
Uppenbarligen.
Mm. Men det är kul i alla fall. Det är ju roligt. För jag menar, det hade ju kunnat gått helt åt skogen. Mm. Det är ju inte så att Shane Doan inte är en legend i Arizona. Om det finns legender i Arizona.
Nej, men saken är att om man ska drafta någon son för att han inte är något bra. Josh Doan blir ju draftad i typ 2 eller 3 rundan. Så att jag tror han är ju en bra hockeyspelare. Det är skillnad som Jeremy Brodeur, tror jag, som de valde med sista valet i en draft, till exempel. Det var nog mer liksom ren nepotism. Om jag jämför här, för han är ju en bra hockeyspelare. Han har ju visat, han har ju fler poäng än vad vi har i NHL.
Det är en lågribba.
Nej, men då Detroit har Keenan Draper, Chris Drapers son, också med ett sent val, men som inte heller är en på något sätt oduglig hockeyspelare. Nej. Så att det är klart att det finns liksom en... Det är klart att alla spelare som är i en organisation är det av en anledning.
Mm. Ja.
Men sen är det är extra guldkant på en historia med när det är en hemmason och när det är sonen till en ultralegend. Liksom.
Och han har bara spelat i Arizona genom hela. Han har spelat i juniorer, han spelar i Tempe, alltså deras, tror jag det var, universitet. Mm. Alltså college, allting. Det är liksom, han har inte lämnat delstaten Arizona i något stadie. Liksom
det är så. Det är sådana här fermenterade bönor, va?
Tempe, ja. Mm-hmm. Nej, det är tempura du tänker på.
Nej, det är sådana friterade grejer. Tempe är något så här äckligt tofu-liknande. Mm. Mm. Jaha,
okay.
Tänk, vi är vita män, vi äter kött.
Yes!
Nu får ni tänka på att det är ganska bra att scouta personlighet på en spelare om den har hängt i en omklädningsrum i 15 år innan.
Sant.
Så att då vet man ju vad man får lite också.
Yes.
Ja.
Så att, och man blir inte av med draftvalen då, för det är ju ändå sonen till ens spelare. Så att det är okej att man utsätter den för fysiska tester.
Just det.
Jo, men i Chicago så hade vi först Scotty Bowman och sen Stan Bowman. Så att, eller vänta, är det utan draft? Nej, det är så. Ja, så att, varför inte? Vi kan bara notera att Rangers var först att säkra slutspelsplats och också först i 100 poäng. Mm. Och Dallas var först att säkra i West. Också de först i 100 poäng i West.
Mm.
Så nyckeln i år är alltså 100 poäng för slutspel. Och det är nästan så i West i alla fall. I East kan man nog gå till slutspel under 100 poäng. Men ja, vi kan diskutera det senare.
I East kommer frågan vara om någon kommer upp, om lägsta laget kommer under 90 poäng om du går till slutspel. För det är ju en... Lagen är ju sämre... Nej, de är inte sämre än New Jersey. För New Jersey har lyckats spela sämre än de här. Men det är en katastrof slut för många av lagen.
Ja, men det är lite så där ingen vill gå till slutspel i East. Mm. Vi ska diskutera det mer senare i avsnittet.
Yes.
Vi bara nämner lite snabbt att Ethan Bear har skrivit in sig i Player Assistance Program. Och det hoppas vi är... han har inte spelat på ett tag. Och på grund av en axelskada... han har inte gått så bra för han som den här säsongen.
Mm.
Och nu skriver han i sin Player Assistant Program. Vi hoppas att han mår bra av det, blir bättre och kan komma tillbaks.
Mm.
Så. Och Washington hade ju tidigare Kuznetsov som var inne i den Assistance Program. Så, ja. Innan han lämnade för Carolina.
Det är lätt att dra slutsatser av någon som har en efterhängselaxelskada att man börjar bli beroende av tabletter och så vidare.
Ja.
Det var ju inte kanske Kuznetsovs fall.
Nej.
Det var mer en fråga om pulver istället för tabletter. Men vilken spekulation.
Ja.
Men jag sa det.
Ja, men det är proteinpulver, det är det han är beroende av.
Just det var ju faktiskt det jag menade.
Mm.
Nej, men så att hoppas att han kommer ur det fort. Men Ethan Bear har ju haft en lite knagglig väg de sista åren i allmänhet.
Ja. Och så kan man ju tänka på, även om man inte blir beroende av liksom läkemedel, så kan man ju faktiskt bli ganska knäckt av att man är skadad hela tiden och inte kan realisera sin karriär.
Så man absolut.
Det kan ju slå sig in till huvudet också.
Få börja omgång efter annan.
Ja.
Visst är det så.
Mm. Någon som aldrig är skadad, jo det har han varit jättemycket, men inte så mycket på ett senare år.
Nej.
Är ju Sidney the Kidney Crosby, som nu för 19:e raka säsongen har gjort minst en poäng per match. Vilket är bättre än Wayne Gretzky. Bättre än Wayne Gretzky. Han är bättre än Wayne Gretzky.
Det är lika många som Gretzky, står det på din lista. Men nästa år så blir han bättre än Gretzky.
Ja, nej, men imponerande.
Det är grymt.
Mm. Ja, det är helt makalöst. Eller som hans nya smeknamn som jag hörde. Sid the Middle-Aged Man.
Absolut. Jag tror att han är uppe i 85 eller någonting sånt där.
År.
Mm. Precis. Nej, poäng.
Ja.
Jag tycker att han ska nå 87 varje år minst, eftersom att det är vad han har på ryggen. Men
det är ett ganska skönt pekfinger till GM:en som sålde av Jake Ensel, så han bara, nu går vi till slutspel och så vinner vi den här skiten. Och så kan du få skämmas när vi gör paraden.
Ja.
Ja. Ska vi återigen prata om lite senare, men just nu går ju Pittsburgh som tåget. Mm. Ja. Panarin vill jag bara nämna, eftersom att han, och det här är helt sjukt tycker jag, det här är helt sjukt i huvudet, att Panarin nu har gjort den näst bästa poängsäsongen i New York Rangers historia. Mm. Alltså vi pratar inte liksom Anaheim Ducks historia, utan vi pratar om sen fucking 20-talet. Mm. Liksom. Och det är imponerande. Alltså att Jagr hade rekordet innan är vi ju inte superförvånade över. Mm. Men att han är, var han 115 poäng nu och Jagrs var på 123. Så det är ju inte så att han är långt ifrån att knäcka Rangers genom alla tider.
Nej.
Och det är...
Nej, och vad har Rangers kvar? 5 matcher? 4 matcher?
Där 4 tror jag.
Det finns en liksom teoretisk chans dessutom att han faktiskt tar det.
Mm. Ja, det är mycket, mycket imponerande. Mm. Och sen han och Lafreniere som de senaste matcherna sen vi spelade in senast har gjort 27 poäng tillsammans på 7 matcher. Mm. Det är helt bananas alltså.
Ja. Ja. Och kul för Lafreniere som många sa att han är en bast, han är en bast. Mm. Och sen helt plötsligt nu så börjar det ju, får han spela topp 6. Och nu börjar poängen rulla in ordentligt. Ja. Liksom.
Det är nästan som att det är bra att spela med Panarin.
Undrar om det bidrar.
Ja, men det är kul. Panarin är ju en sån här spelare som, jag ska inte säga att han är underskattad, men han kom in så sent i sin, han var 24 när han kom in i ligan. Mm. Men han har ju liksom aldrig haft en dålig säsong egentligen. Nej. Han har varit i dåliga lag. När han var i Columbus var det, gick det inte riktigt så bra som han ville att det skulle göra. Mm. Och sen så har det inte gått 100% i Rangers hela tiden. Men han har ju alltid varit bra. Mm. Kollar man på, jag tror att han är 3 sen han kom in i ligan. Om man räknar alla spelare som har spelat sen han kom in i ligan, så är det bara Kucherov och jag tror McDavid som är bättre sen dess. Fast han kom in före McDavid. Så om man räknar in McDavids tid, alltså sen när McDavid kom in.
Aha,
så han är ju, ja, ni fattar vad jag menar.
Ja,
men,
ja.
Men ändå en spelare som jag tycker hamnar lite, trots att han spelar i Rangers, som är ett lag som får mycket uppmärksamhet, så tycker jag att Panarin får lite uppmärksamhet faktiskt. Alltså han får stå åt sidan en del.
Men är det inte lite så i Rangers i allmänhet? Att Rangers inte liksom, jag ska inte säga att de inte tas på allvar, men de är inte lika true som liksom Toronto eller som, inte fan vet jag, men liksom det finns så många lag som anses vara mycket mer hockey än Rangers. Och sen så tror jag också att när man pratar om New York så är det så många andra lag också som tar, och så många andra sporter också som tar så mycket uppmärksamhet. Och det är därför, alltså det är många spelare som har spelat i Rangers genom åren, och Henke Lundqvist var en av dem som pratade om det, att man kan faktiskt gå omkring på Manhattan.
Mm. Och folk vet inte vem man är.
Nej, lite så. Det går att liksom blanda sig. Det är klart att många känner igen en liksom så. Men det går att vara där, för det finns så många andra liksom att känna igen och titta på liksom.
Ja, hur som helst, jag ville bara nämna honom.
Ja, med all rätt.
The Breadman. Och det är roligt, han fick ju också en, det är lite kul, i senaste säsongen av Curb Your Enthusiasm. Så säger Larry David någonting om Rangers, för han är ett Rangers-fan på riktigt. Och han säger någonting om att typ the bread, någonting, och han kommenterar någonting om, you're not the bread man, du levererar inte lika bra typ. Så det är lite kul att han, Panarin, får en blinkning i vad som är en av de mest framgångsrika komediserierna. Det är helt sjukt att den har gått så länge, den serien. Simma lugnt Larry, som den heter på svenska när den började köras.
Jag säger som John Travolta i Pulp Fiction, I don't watch TV.
Nej, jag förstår. Men du känner till Fedotov i alla fall.
Det gör jag.
Eller Fedotov.
Snarare Fedotov skulle
jag säga. Fedotov, ja. Den perfekta uttalet. Ja.
Eftersom vi kan vår ryska.
Yes. Som landade 200 cm lång i Flyers den senaste veckorna. Och har en ganska fascinerande historia. Vi behöver inte dra hela. Men i princip så han blev skrev kontrakt med Flyers. Blev intvingad i militärtjänstgöring i Ryssland. Skrev kontrakt med
CSK.
Ja, och sen så bröt CSK och då kunde han åka till Flyers. Och nu så får han stå i slutet av säsongen. Och gjorde det bra i debuten. Den enda som fick godkänt av Tortorella. Kan ju vara en jättebra förstärkning. För Samuel Ersson har ju varit bra. Men han behöver lite backning, känns det som.
Ja, och Carter Hart kommer ju inte komma tillbaka på lång tid. Eftersom den här rättegången kommer ju bli klar om 4 år i Kanada. Yep. Så att han kommer inte spela hockey.
Om han överhuvudtaget kommer tillbaka.
Så. Om han överhuvudtaget kommer tillbaka så är det om ett par år skulle jag säga.
Ja, ja jo, precis. Men i alla fall, skojigt med Fedotov. Kul med när det kommer in spelare från Ryssland. För han är också ganska gammal i förhållande till. Han är väl 24-25, någonting sånt. Så att det är ändå roligt när det kommer in så här europeiska stjärnor lagom till ett slutspel så på det sättet. För det är ju, tycker jag, är en jag gillar den kryddningen när Söderberg för några år sedan kom in och helt plötsligt började spela bra för Colorado först, tror jag. Nej, Carl Söderberg. Ja, skitsamma när han gjorde det, men han dansade i några somrar i NHL.
Ja.
Jag tycker det är lite roligt när man kommer på att, men vänta, det finns ju bra spelare i andra ligor också som vi inte har draftat dem. Ja, Chicago var ju väldigt bra på det under en period att plocka in folk som andra hade glömt bort. Måste nämna att Jeff Skinner har spelat 1000 matcher, även John Carlson mot Boston. Och Erik Karlsson har 3 matcher kvar. Så spelaren allt som är kvar så kommer han bli den sista spelaren den här säsongen ändå, fyrsiffrigt. För alla andra har för få matcher spelade.
Ja.
Det är några som ligger på så här 992 matcher. Och så där, så att de kommer börja nästa säsong med att knäcka den gränsen.
Alltså det är ju sjukt att Jeff Skinner har 1000 matcher. Han ser fortfarande ut som att han är 14 år gammal.
Jag tycker ännu sjukare är att han är den enda spelaren, nu säger jag det utan att kolla att alla spelare, men han är definitivt en av väldigt få spelare som har spelat 1000 grundseriematcher och spelat exakt 0 slutspelsmatcher. Och nu kommer han inte få göra det igen.
Nej.
För Buffalo snubblar lite. De släppte in 5 baljer mot Ottawa och då var det kört. Och apropå lag som inte går till slutspel så spelade ju New York Rangers som kommer gå till slutspel mot New Jersey Devils som förmodligen inte kommer gå till slutspel.
Som vi sa det här för ett par veckor sedan att de inte går till slutspel.
Men det var kaosmatch. Det blev fight. 5-5. Och
Gurgel heter det.
2 av dem slogs och blev utvisade för det. Och de andra 4 blev 8 blev utvisade och fick matchstraff för fighting after the altercation eller någonting sånt.
Ja, någonting.
Så heter det inte alls det. Men det var helt galet. De var efter the original altercation, så heter det.
Ja.
Och då är man automatiskt matchstraffad nu för tiden.
Ja, för att domarna kan inte skydda dem. Vilket är, det är ju svårt för 4 domare att ta hand om 5 fighter på en is. Liksom.
Yes.
Så att, ja.
Fler domare är väl lösningen då?
Ja.
Nej, vi vill inte ha liksom 18 domare som åker runt för att det en gång var... Det var 9 år sedan senast som det här hände.
Ja.
Att,
är det så länge sedan?
Ja, det var någonting mellan Calgary och insert lag här som gjorde det här töntigt.
Ja.
Och det grundar sig egentligen i att
Rempe inte
slogs när han satte en armbåge i huvudet på Siegenthaler.
Just.
Yes.
Och McDermid utmanade honom och sen blev det inte så. Och då gick ju Green, alltså Devils coach, in och sa att nu stötte vi McDermid i startuppställningen vid tekningen. Och då satte Rangers in Rempe och då visste alla att nu blir fight.
Ja.
Och då visste alla andra att nu blir fight. Och sen började 3 att fightas och sen var det 2 kvar och då var det så här, ja men fightas för vi också då.
Ja.
Men det var alltså Jimmy Vesey och Curtis Lazar som fick spela klart. För de hade enligt domarna startat det hela.
Ja, för de kastade handskarna vid sekund noll. Mm.
Och sen var det Trouba, Miller, Goodrow och Rempe i Rangers, Ball, McDermott, Tierney och Marino som då inte fick spela resten av matchen. Ja. Vilket betyder att efter 2 sekunder så hade båda lagen 14 lirare eller något sånt där.
Ja, och 4 att spela backar. Med. Ja.
Fantastiskt. Mm. Så att, ja, kul, kul. Sen så blev det fight igen. För att Will Cole körde in Brennan Smith i planket lite osnyggt. Och då tyckte Dawson Mercer att han skulle slåss.
Ja.
Men det blev ju bara en fight mellan de två. Så då fick han bara sitta 5 och sen...
Det var en mer naturlig hockeyfight. Ja. Att någon ska skydda sina spelare, rätt eller fel. Medan den andra var mer ett spektakel som... Man kan lämna det hem.
Yes.
Även om det, fansen verkade tyckte att det var jätteroligt och peppade att det hände och äntligen så fick Rampage stå upp. Men ja, nej, jag gillar inte riktigt den här liksom arrangerade fight-grejen.
Nej, trams. Ja. Och framförallt när det liksom efteråt är så här, ja, om det bara hade varit en fight i matchen där det där hände, då hade det varit utagerat nu.
Utagerat,
är ni 12 eller?
Yes. Ja. Vi ska nämna att Kucherov har slagit sitt eget och Tampas poängrekord. Han slår det för andra gången. Han har alltså de 3 bästa rekorden i Tampas historia. Han är 4 av de 7 personer som har gjort mer än 100 poäng. Och utöver honom så är det bara St. Louis, Le Cavalier och Stamkos som har gjort 100. Och de har gjort det en gång var. Apropå spelare som är underskattade i ligan. Nu är väl Nikita Kucherov en stjärna, men han, jag tycker fortfarande att han lever i liksom skuggan av Ovechkin och Malkin och de där. Men det kanske är för att jag är gammal. Jag är gammal. Ja. Men, ja.
Någonting som är intressant är att Kucherov dessutom har det största, eller det är inte Kucherov, i Tampa Bay så är det största glappet i ligan mellan främsta poängtagaren och den som är nummer 2 i interna poängligan.
Yes. Brayden Point.
43 poäng. Eller?
Ja, någonting sånt. Sånt. Men han är nu alltså uppe i 136 poäng.
Det är för dåligt av Point att ligga på bara, vad är det, 95? Eller vad?
Ja, jag tror att han är nog på väg mot att han kanske också knäcker 100. Men... Ja.
Men han brukar ju göra 6-7 poäng i en match när han får lust. Så att, det är väl det han behöver göra 2 gånger.
Ja. Och sen så kan vi nämna i natt så fick Jesper Wallstedt spela sin andra match. Och löste då det väldigt bra. Nollade Chicago. Chicago var inte supervassa i den matchen, men ändå.
Heller.
Nej, precis. Men han är den första spelaren som i Minnesotas historia som nollar sin första vinst. Om man säger så. Josh Harding nollade sin andra match, precis som Jesper Wallstedt.
Oj. Josh Harding, det var länge sedan.
Det här var 05-06 tror jag. Så, men han vann sin första match också. Så att Wallstedt fick ju stryk rejält i sin första match. Och sen så fick han spela AHL. Och nu kom han tillbaka, så det gick bra. Men han var duktig. Fast jag skulle säga så här, att han var inte, det var inte så att han stod på huvudet, utan efter att ha mörsat Dallas med 3-2 så tyckte Chicago-spelarna att nej, nu behöver vi inte. Nu kan vi ta det lugnt lite, grabbar. Ja. Och det utnyttjade firma Kaprizov, Boldy och Rossi, som för övrigt är kanske den sexigaste kedjan som inte kommer få spela slutspel. De hade field day.
Lekstuga.
Yes. Och Kaprizov gjorde i den matchen nu gick över 40 mål. Så nu har han gjort i 3 säsonger i rad nu.
Grymt.
Kaprizov är 27 bast. Det är också lite chockartat. Så. Men han kom ju också in i ligan ganska sent. Så att...
Han kom in redo från början.
Verkligen.
Så kan man ju sammanfatta det. Ja.
Precis. Och sen så händer det saker i Detroit också. Tyskar gör grejer.
Nej, men det är bara för att det ska finnas någonting att nämna om Detroit i varje avsnitt. Och det är att Moritz Seider är den som blockar flest skott i hela ligan. Och det är ju superhäftigt. Och hans lagkamrater pratar om att hur inspirerande det är att se honom varje match. Och i senaste matchen mot Buffalo så inte bara så tog Alex Lyon 37 av 38 skott. Utan Moritz Seider blockade 10 skott.
Oj.
Vilket är väldigt ovanligt för vilken spelare som helst i ligan. Det är extremt ovanligt med 10 blockade.
Och att 4 av dem var när Detroit-spelare sköt på.
Det är riktigt.
Nej, men det är imponerande.
Men tyvärr så är det ju ett tecken på att det är ett för dåligt spelande lag. Om man måste blocka 10 skott i en och samma match. Och om man leder ligan i blockade skott. Det är inte bara att man är så här. Nu har jag tappat namnet på den backen som alltid var den som blockade flest skott i så här 4-5 säsonger i rad.
Russell
hette han. Just det, Chris Russell. Precis, Edmonton-backen. Det var ju också för att Edmonton var dåliga. Liksom. Mm. Han var tvungen.
Han var väl i Blue Jackets innan och blockade massa skott också, tror jag.
Det tror jag inte.
Tänker jag på någon annan Russell. Det kanske jag gör. Och vi har lite fler rekord som är värda att nämna, tycker jag. Det är roligt sen mot slutet av säsongen att liksom nämna de här spelarna som antingen slår sina personrekord och sådana saker. Jag vill bara notera att Robert Thomas har gjort sin bästa poängsäsong, men att det innebär 80 plus, 82 eller 83 någonting sådär. Mm. Han är alltså den första St. Blues-spelaren sen på 20 år, förutom Tarasenko, att göra mer än 80 poäng. Mm. Han senast någon gjorde mer än 90 poäng var Pavel Demitra för 0203.
Må hans själ vila i frid.
Precis. Och senast någon gjorde mer än 90 poäng, eller mer än 100 poäng, var Brendan Shanahan 93-94.
Fostrad trots.
Så man kan väl säga att St. Louis är väl inte...
Fostrad i New Jersey.
I know.
Fostrad i Tälje är det väl? Men man kan väl säga så här att St. Louis Blues har en ganska lång tid tradition av att inte någon gör supermycket mål, helt enkelt.
Nej.
För jag menar 80 plus mål, eller poäng, mål hade ju varit fantastiskt, men poäng, det var ju ganska bra siffror under dead puck eran liksom så, men nu har vi är ganska många år sedan dess. Så att, ja, det är fascinerande. Kul för Robert Thomas i alla fall. Tråkigt för St. Louis som inte kommer att gå till slutspel, även fast de har matematisk chans att göra det.
Jag måste skaffa en Robert Thomas is Elite t-shirt.
Ja.
Som Sunken hade på sig.
Absolut. Han är ju elit. Filip Forsberg slog sitt personbästa och har den näst bästa säsongen i Nashvilles historia. Romagnosis galna säsong 21-22. Han gjorde 93 poäng. Mm. Som back. Det är helt bananer. Ja. Och Filip Forsberg, det är inte hans bästa poäng per matchsäsong, för det har han haft tidigare, men då spelar han inte hela säsongen. Så att, jag vill nämna att Pasternak gör sin tredje raka 40-målsäsong, precis som Caprizo. Mm. Och att han har gjort 240 poäng de senaste två säsongerna. Mm. Totalt alltså. Och han kan slå sitt eget personliga rekord. Mm. Om han gör mer än 7 poäng de sista 4 matcherna. Mm. Det är inte omöjligt.
Nej.
Vi fick ett roligt mejl som vi inte ska följa upp till 100%. Inte ett mejl, vi fick en Facebook-grej.
Facebook-meddelande.
Yes. Vi kommer följa upp det vid ett annat tillfälle. Mm. Men vi kan i alla fall nämna att Sebastian Aho har gjort sitt personbästa den här säsongen. Och att han är näst bäst i Hurricanes efter sen Stahl gjorde 100 poäng på ett tag. Och vi kommer, för vi fick en trevlig liten förfrågan från en av våra lyssnare om att vi borde prata mer om...
Från Alexander Sund.
Tack så mycket.
Shout out.
Med tanke på valet så tror jag nog att han kan vara finskt bakursprung.
Mm. Det säger han själv dessutom.
Ja.
Han erkänner.
Yes. Vill du göra en Mumintrollets röst bara för att förnärma våra finska lyssnare?
Ja eller Björn?
Ja eller Björn?
Nej, men han frågade oss trunkerat. Berätta, Henrik, det är du som får ta.
Nej, men så här var det. Han skrev att han uppskattar vår podd, att han tycker att vi börjar bli gamla. Nej, men han gillar hur vi har utvecklats med åldern, respektfullt och så vidare. Och jag tror att han drar parallellen till sig själv i det också.
Men han håller också på att bara bli dement.
Exakt. Men att, utöver oss alltså.
Ja.
Nej, men att han lyssnar på flera, både svenska och finska och finlandssvenska för att täcka in
jag
hela NHL-poddar.
Jag vill ha ett tips på en bra finlandssvensk hockeypodd, för det kan vara så att det kan vara det bästa som finns i världen.
Bra.
Ja.
Det bästa som finsk.
Det bästa som finns.
Men det han gillar med oss, det är att vi inte är färgade överhuvudtaget, alltså varken åt att vi hyllar svenskar extra mycket eller åt något håll så hand.
Jag trodde du skulle säga, det vill säga att vi inte är mörkhyade.
Just det, att vi inte är färgade. Det gillar han.
isen.
Gud vad vi måste klippa
er. Nu har du på att spåra ur. Jag ber om ursäkt, jag bara är dum i huvudet. Jag ber om ursäkt.
Han gillar att vi hyllar finnar lika mycket som svenskar, ja, lika mycket som amerikaner, lika mycket som vad som helst. Liksom så. Och,
ja, det är väl bara Björn som inte kan prata snällt om ryssar som är vårt enda problem. Ja. Ja.
Nej, nej.
Och det är bara sista års kontrakt.
Ja, exakt. Det är bara sista års ryssar. Jag har inga problem med de andra.
men hans önskemål i alla fall, det är att vi djupdyker i Sebastian Aho eller Alexander Barkov. Mm. Vilket vi tar som en uppmaning att djupdyka i såväl Sebastian Aho som Alexander Barkov.
Mm. Nej, nej. Utan vi skulle djupdyka i Roope Hintz. Sa vi ju.
Också.
Ja, vi kör den finska centerundret.
Ja, så vi kommer att komplettera det. Och det kommer vi inte göra i det här avsnittet, Alexander. Men vi kommer att komma tillbaka till det. Men det vi ska göra nu, det är att vi ska prata om Sebastian Aho och hans 87 poäng, som är hans personbästa.
Yes.
Mm. Och den som sagt näst bästa poängsäsongen sen Erik Stahl gjorde 100 pinnar.
Yes.
Och jag tycker att du hade en bra poäng där med hur han... För det är så lätt att se Sebastian Aho som en offensiv kraft som gör en massa poäng. Mm. Men du beskrev vad du kommer att göra själv. Jag ska inte parafrasera överhuvudtaget. Utan berätta om vad som hände när Carolina mötte Chicago. Utöver att Carolina var bättre som lag.
Carolina hade hemmaplan så de fick ju då sätta in... de var bytte sist helt enkelt. Ja. Och vad de gjorde då var att de satte Sebastian Aho på Bedard. Och Bedard gjorde inte ett skit. Nej. Jo, det gjorde han. Han gjorde grejer men han gjorde betydligt mindre än vad han brukar göra. Och det var i princip för att Sebastian Aho, utan att på något sätt spela fult eller hålla på med tjuvnyp eller någonting, så att bara vara i vägen för Bedard.
Han var all over.
Väldigt, väldigt fint. Och dessutom lyckades vara ett offensivt hot samtidigt. Mm. Så att, ja.
Det krävs en ultra-elitspelare för detta.
Ja. Ja. Och han raderade ju Jack Hughes i andra omgången i slutspelet. Även om han då låg och balanserade på slutspelsgränsen, vilket är precis där man ska vara. Yes. Så han kan ju göra det också. Mm. Så att riktigt, riktigt bra spelare.
Ja. Sen vill jag också bara notera att Gaudreaus säsong för Columbus är den, han har gjort flest poäng i Columbus. Mm. Men det är den sämsta, bästa säsongen om man säger så. Sen Rick Nash gjorde 57 poäng för 20 år sedan.
Mm.
Det har alltså aldrig varit sämre i Columbus än vad det är just nu. Nu kan han göra några fler poäng innan säsongen tar slut, men fan vad tråkigt, fan vad trögt det måste vara.
Ja.
Mm. Jag tror att vad heter det, deras forward som jag tappar bort namnet på nu, som vi gillar. Mm.
Patrick Laine.
Yes, Patrick Laine. Jag tror han kom upp i tvåsiffrigt innan han var tvungen att lägga av för skador den här säsongen.
Mm.
Jag tror han har gjort 10. Han kanske har gjort mer, men det var inte många mer i alla fall.
Mm.
Yes, tråkigt för Columbus. Vi tänkte prata lite grann nu. För två veckor sedan så pratade vi ju om liksom, hur ser det ut inför slutspelet, bla bla bla, på East och i West. I West har det i princip kokat ner till att Vegas, Kings eller det tredje laget som jag tappar bort, Nashville. Mm. Någon av de tre måste göra tok bort sig för att någon av lagen utanför slutspelet ska ha chans.
Louis. Ja. I stort sett då.
Ja.
Skulle ta sig in.
St. Louis har alltså, de har två matcher mer spelade än det laget som de har chans att komma ikapp.
Ja.
Alltså, de teoretiskt kan komma ikapp alla de här tre lagen, men den bästa chansen de har, där har de två matcher mer spelade.
Ja.
Mm.
Så att de ligger alltså två matcher mer än Vegas, och de är 5 poäng efter Vegas.
Med 4 matcher kvar.
Med 4 matcher kvar.
Mm.
Så att Vegas ska i princip förlora nästan allt och Blues måste gå rent.
Mm.
Och ja, och Minnesota har i princip att de måste gå helt rent, och Minnesota får inte vinna en enda till för att
nej,
det ska funka.
Och Vancouver får, nej, Nashville får, nej, Vegas får inte ta en enda poäng till.
Nej,
nu
precis.
Har vi problem med lagen här borta. Ja.
Och nu har jag räknat upp alla lag.
Nej, ja. Men så det ser ut som att Kings kommer nypa sista i Central och nej, vad säger jag, i Pacific, och sen att ja, eller Vegas då.
Mm.
Men och att Nashville tar wildcard-platsen, så det blir 4 från varje division här.
Fan vad West är sämre än East.
Ja, fast de har ju mer poäng.
Ja.
Här,
ja, men de som... Ja,
ja, för Blues hade ju nästan varit säkra på slutspel med sin poäng kvar om de hade varit East.
Jag skulle precis säga att tittar man på Minnesota som ju är i princip avsågade, så är det exakt den poängen som nu 4 lag ligger inom i i East.
Så att om vi tar och går igenom East, så det som är fascinerande, det är ju alltså sex lag i teorin. Jag räknar i New Jersey, men då kanske vi kan räkna
varför
bort.
Varför du gör det, men fortsätt, ja. Fortsätt.
Mm. Fem lag då, som har chans på slutspel. De slåss om två platser. Mm. Islanders på 85, Detroit på 84 och sen tre lag på 83. Pittsburgh, Philadelphia och Washington. Alla de här lagen har ungefär, de har fyra eller fem matcher kvar att spela. Mm. Och alla lag som slåss om en slutspelsplats möter minst något av de andra lagen. Eller alla möter de andra lagen på samma, alltså som de slåss med två gånger. Mm-hmm. Vilket betyder att de sista omgångarna här nu, sista sju omgångarna, sista fyra omgångarna, fyra, fem omgångarna av den här säsongen i East, så kommer det vara en måste-match i två gånger per liksom dag. Mm. Så att om ni ska kolla på hockey och inte bryr er om East, så ska ni fan titta på lite matcher. Mm. Detroit möter Washington nästa. Pittsburgh möter Detroit direkt efter det.
Ja.
Vi har New Jersey som möter Islanders. Pittsburgh möter Islanders. Mm. New Jersey möter Islanders. Philadelphia möter New Jersey och Washington. Och Washington möter Detroit och Philadelphia.
Ja.
Plus att de har lite andra lag strödda däremellan. Det är fascinerande att några lag, alltså det är ganska jämnt fördelat mellan hemma och borta här. Så. Men det jag tycker är intressant att Detroit till exempel avslutar med två matcher mot Montreal som inte har varit bra i princip hela säsongen.
Men det är de matcherna de kommer förlora. De kommer vinna mot Washington, Pittsburgh och Toronto.
Mm.
Och sen kommer de förlora de två mot Montreal, och det kommer de göra med så här 5-1 och 7-2. Mm. Och så kommer de tappa den här platsen på målskillnad.
Mm. Ja, det är kul. Det är roligt att Pittsburgh som nu har, vad har de, 9 av 10 och senaste 4 vinster eller något sånt där, har bara tuffat på och bara, men nu är vi på väg liksom så. Och de är väl just nu närmast att gå om Detroit liksom. Fast det gör de väl inte då går de väl om Island. Nej, de går om nej.
För det är wildcard-plats.
Just det, precis, så är det.
Alltså det är Philadelphia just nu som egentligen ligger värst till, höll jag på att säga. Nu ligger de precis i mitten av det här, men sett utifrån hur de presterar.
Ja, de har ju torskat 7 i rad, även ett par av dem är över tid.
Ja, så de håller ju på och sjunker som en sten.
Mm.
Så att, ja.
Ja, det känns som att New Jerseys roll kommer vara, ni kommer ju garanterat slå Toronto två matcher i rad nu, bara för att ni ska få hopp. Och sen så kommer det vara typ att torpedera Philadelphia och Islanders sista två matcherna.
Mm. Please do.
Men det är ju alltså häftigt att alla de här sex lagen utöver Detroit då, som alltså sista omgången som möter de varandra, mer eller mindre. Alltså det är så jävla ballt. Jag ska titta på så mycket East hockey, för att det är ingen idé att titta på Chicago sen 8 månader tillbaka. Så, sen vill jag också säga att det är fortfarande slutspelsplatserna, ordningen är det ju fortfarande up for grabs, så det är ju inte helt värdelöst. Och det finns ju också en diskussion om vem som vinner divisioner. Och då är det jätteintressant att Dallas har 4 hemmamatcher kvar. Och Dallas har tagit typ 97 poäng eller något, 97% av sina poäng hemma. Alltså de har tagit jättemycket poäng hemma, eller borta menar jag. Mm. De är typ, om de är 10:e bäst på hemmaplan. Mm. Och de har 4 matcher kvar hemma.
Oj.
Vilket är fascinerande. Så att det ska bli intressant att se hur Dallas avslutar den här säsongen. Colorado, det är ju Colorado de mest tampas med i West just nu i alla fall. Och,
Tampa spelar ju East.
Ja, men jag sa ju att Tampa.
Du sa att de tampas med.
Ja. Det är en rolig kille.
Ja. Nej, men det kommer bli spännande att se, för skulle man säga att Philadelphia harklar sig in till exempel, eller Detroit eller Islanders, alla de lagen går ju ganska dåligt just nu. Och de kommer ju vara så här, åh vad skönt att vi kommer till slutspel. Och Pittsburgh är så här, oh det går jättebra. Det är ganska stor skillnad för Rangers som kommer få möta Wildcard 2 skulle jag tro. Mm. För jag tror att de kommer vinna Presidents. Det ser ut som det. Att liksom få möta ett lag som kommer in på dekis och bara är nöjda att de råkade trilla in i slutspel. Eller Pittsburgh, eller till och med Tampa då, som verkar ha Wildcard 1 eller till och med kan komma högre upp i Metro.
Mm.
Så att, det ska bli spännande att se. Atlantic heter det. Nu är jag ute och cyklar med divisionerna här också.
Jag tror att Tampa har clinchat.
Ja, de har clinchat slutspel redan. Men jag menar att om man vinner sin division och skulle få möta en Tampa i en första runda, så är man inte supernöjd. Jämfört med om man nu skulle få möta något av de här brödgängen som Nej. Vi pratar om nu. Mm.
Men det roliga är, som du säger, det känns ju lite grann som att Pittsburgh och Islanders kan ha lite, få lite fart in i slutspelet. Liksom. Nu jävlar vinner vi allt som är kvar och sen kör vi slutspel. Liksom, så att, det ska bli väldigt kul att se. På något sätt så en liten del av mig vill ju att Crosby ska få ett sista slutspel i Pittsburgh. Mm. För jag tror inte att det här laget kommer vara bättre nästa säsong. Nej. Men en liten del vill mig, av mig vill också att det här otroliga satsningen på gamla spelare någon gång måste liksom få fucka upp. Liksom.
Ja.
Men samtidigt det är lite ballt att de försökte. Men skitsamma, jag vet inte, det är så svårt att veta. Jag har ju ingen så här, förutom New Jersey och Detroit som jag gillar för att ni gillar dem, så har jag ingen så här direkt kärlek till något av de här lagen. Så att, så.
Mm.
En sak är ju otroligt gemensamt för dem i alla fall. Och det är att förutom Philadelphia så är det här, det är ganska mycket folk som behöver liniment och extra backrubs. Alltså, det är inte unga lag det här, egentligen.
Mm. Ja, Detroit är väl...
Jag tänker att Detroit alltid är gamla, bara av princip. Okej, Detroit är väl kanske lite yngre, då, men ja. Intressant. Vad tror ni att det går då? Ge mig lite tips. Vi kommer nog inte spela in innan. Vi kommer nog spela in nästa gång efter att det här är klart.
Henrik vill inte tippa Detroit på slutspelsplats, för då kommer han gråta blod. Eller det kommer han göra ändå om de inte kommer dit. Men jag tror att... ja, jag skulle nog säga att Islanders kommer att ta plats 3 i Metro. Mm. Och sen...
Tror du det?
Ja. De verkar ju inte gå jättedåligt. Och sen så kommer det stå mellan Pittsburgh och Detroit om wildcard 2-platsen. Fast det är ju synd att det inte är Pittsburgh mot Washington i en sista avgörande match för att komma till slutspel eller inte. Så det blir ytterligare en Ovechkin-Crosby-duell. Ja.
Men det är så sjukt hur Washington har gått på sistone också. Mm. Att det är Washington och Pittsburgh som går bäst.
Ja. Mm.
Gubbjävlarna liksom, när det ska varvas upp, då varvas det upp minsann. Då går linimenter på högvarv.
Ja, jag hoppas ju nästan att ja, jag vet inte, jag vill ju att Detroit ska gå till slutspel. Och jag tror tyvärr att New Jersey är för långt efter, så de kommer inte gå vidare. Jag håller med dig om det, Björn. Men det vore ju jätteroligt om det kunde gälla någonting för alla fem lagen sista matchen.
Ja. Men om man tittar på lagen så är det ju Philadelphia och Detroit som skulle behöva gå till ett slutspel.
Mm.
För att de har lite yngre trupper som skulle behöva få erfarenheten, även om de skulle bli överkörda i en första runda mot Rangers. Medan Pittsburgh, Washington och Islanders har ju ett gäng gubbar som redan har varit där, lyckats eller misslyckats. Så
att, Jag tänker ju att Rangers vill ju jättegärna att Detroit eller Philadelphia går till slutspel. För jag tror att oavsett hur gamla de är så vill ingen möta Crosby eller Ovechkin i ett slutspel. Det är oavsett hur bra så de är. Så för de jävlarna vet hur man gör det. Liksom.
Mm.
Så att, det ska bli kul i alla fall. Vi släpper slutspelsnervositeten utan att Henrik tippar. Så att han... och bara nämna lite nya kontrakt. Och jag tyckte det var kul att Justus Annunen, som varit bra i Colorado,
jättebra
förlängning där.
Och man kan ju undra vem han har som agent, för att jag tycker att han borde ha fått mer pengar. Ja, det var väldigt lågt.
1,5 kunde han ha fått.
Ja.
1,2.
Så att så han har varit jättebra. Och det ska bli intressant att se om han kommer kunna få öka belastningen lite sen. Han har ju inte spelat supermånga matcher, men det är ju det, man vill få in dem så att han blir en första målvakt sen istället. Yes.
Han har ju dessutom potentialen att ha så många ballas, vad heter det, smeknamn. Department of Justice. alla typer av justice-varianter. Mm. Alltså, jag tycker att det är skönt. Sen så, eftersom att vi har pratat så lite Chicago, så vill jag bara nämna att Chicago signar en spelare som heter Nick Lardis, som de från Brantford, och som de inte kommer att spela på 3 år, tror jag. Vilket är konstigt, eftersom att de har signat honom på ett 3-års entry-kontrakt.
Ja.
Men han har gjort det väldigt bra. Så att, kul, tycker jag. De tog honom i 3:e runden förra året. Det är inte så ofta som... Ja, Men de låser upp honom för att han har varit duktig och de vill ha kvar honom helt enkelt. Så att, lite tråkiga skador. Sunken borta resten av säsongen.
Ja.
Sleta av bak korsbrand. Korsbrand.
Ja.
Bak i korsbandet. Thatcher Demko, long time injury reserve. Se hur länge han håller sig där.
Han kommer behövas.
Yes. Stackars Rantanen är nu i concussion protocol. Vi får se hur länge han kommer vara där.
Efter Mattias Ekholms tycker jag lite tveksamma.
Ja, och jag tyckte att den var inom rimlig gräns, men det var tråkigt att han landade på huvudet efteråt. Mm. För det var ju inte tacklingen som sådan som träffade honom, utan det var att han faceplantade isen.
Ja.
Men fördelen är att Rantan är redan på is, så att förhoppningsvis så kommer han, han är ju borta några matcher nu, men att han kommer kunna spela slutspel i alla fall.
Ja.
Skulle jag, det är min gissning eftersom han redan är på is.
Ja.
Sen har vi två spelare som har stängts av eller, och straffats av disciplinnämnden. Ryan Hartman kastade en klubba åt en riktning som skulle kunna uppfattas som mot en domare. Och det är värt 3 matchers avstängning. Mm. Okej. Evander Kane är på väg att slå av handleden på Dryden Hunt och får 5000 i böter.
Ja.
Rimligt!
Mm.
Ingenting mot varken Evander Kane eller Ryan Hartman.
Nej.
All hat mot den här jävla hittepå... Ja. Gänget som sitter och ska skydda player safety.
Ja, dumheter.
Nej, och kommentaren då på Hartman är att så här, han kastar utrustningen på isen. Det kan skada spelare.
Mm.
Därför får han 3 matchers avstängning.
Evander Kane, baseball slasher, en kille över handleden efter avblåsning.
Ja.
Det kan ju inte skada någon.
Hockeyplay.
Jävlar. Tomtar!
Ja.
Tomtar med, i en clownbil.
Yes. Hur många får man plats med?
Yes. Lite roliga ungdomar att prata om, tyckte jag. Kul att Shane Wright har gått bra när han fick komma tillbaka. Han har ju varit i Coachella nästan hela säsongen. Mm. Gick inte bra i början och sen så har han varit i Coachella och gjort det okej. Okay, han har gjort poäng, men han har inte så här lit it up något enormt. Så.
Nej.
Men sen han, nu har han gjort 4 poäng på 3 matcher som han fick i Seattle. Får vi några till gissningsvis innan säsongen tar slut?
Ja, det är diskussioner om man skulle bli nedskickad efter 9 matcher då för att de inte ska bränna ett år på kontraktet.
Ja. Jag vet faktiskt, jag har faktiskt inte koll på hur bra Coachella går. Kan jag då nämna då, eftersom att alla är intresserade av Chicago, att Rochford har clinchat playoff. För, jag ska inte säga för första gången på länge, för de brukar vara i slutspel lite då och då, men de har ett ganska bra lag just nu. Och jag tror att man lite satsar på att det kanske ska kunna bli någonting i Calder Cup för Rockford nu. Och sen måste vi nämna, för jag tror att vi pratade om honom tidigare under säsongen, Colin Graff, som alltså är odraftad. Den bästa college-spelaren som inte har draftats efter Celebrini, men Colin Graff kunde draftas 2022, men blev inte draftad. Han har gjort 108 poäng på de senaste 2 åren i Quinnipiac på 75 matcher, vilket är ganska bra i college-ligan. Och han hamnade i Sharks och fick faktiskt en match. Spelade i natt, tror jag det var. Eller om det var natten till igår. Ah, hur som helst.
Varför väljer man Sharks?
Ja,
för att det är brist på talang så finns det ju möjlighet.
Ja.
Ja.
Även om William Eklund gjorde ju hattrick.
Det gjorde han verkligen.
Just att, det gjorde han. Eklund, Fabian Zetterlund, Mikael Granlund. Det är en konspiration. Colin Graflund. Alla heter Lund i San Jose. Alla heter Lund i San Jose. Alla heter Lund.
Det här är alltså ett Skånetema du har hittat.
Absolut. Absolut. Ja. Colin tror jag stavar dessutom med 2 L, vilket är helt orimligt. Det, så kan man inte hålla på. Men det är lite fascinerande mig. Jag vill bara nämna att Graf, alltså han är alltså född 6 dagar efter. Han skulle blivit draftad 2021. Men han är född den 21 september istället för den 15 september som är cut-off day. Vilket gör att han hamnade i nästa draft. Och då hade han spelat... Ja, han hade helt enkelt inte gjort så bra ifrån sig då. Så att det var ingen som plockade upp honom. Men nu har han gjort det bra och då tycker Sharks att det är dags att satsa. Det ska bli jättekul att se Colin Graffs karriär. För det finns ju en del... vad heter det, superhett eftertraktade college-spelare som nu är Jimmy Vesey.
Ja, liksom, ja, men så är det.
Alltså, så. Så att, men det de snackar om Colin Graff är att han ja, men han kan bli en bra, med, i rätt omgivning blir väldigt bra. Det de snackar om Macklin Celebrini nu för tiden, det är att han kommer bli nästa Jonathan Taves. Ja, det är ju trevligt.
Ja. Ja, han kommer hamna i Chicago, det vet ju alla.
Det är, absolut, självklart. För så här är det, jag vet inte riktigt om det är så att konspirationerna är så otroligt på att de måste fake, göra en headfake så att de kan inte ge Celebrinde till Chicago, för det är så uppenbart.
Mm, ja.
Men att de löser det på något annat sätt, typ att de straffar typ så här Anaheim eller som kommer vinna på något sätt, så att de
så
måste
de
ge bort.
Av med.
Ja, ja. Sånt. Jag tänker att det är något sånt. Det är lite mer subtilt, tror jag.
Ja. Jag tror att det är Taylor Hall-effekten är full blom.
Fast han har ju inte spelat knappt någonting.
Nej, men det spelar ingen roll. Hans kontrakt behöver bara vara på rullarna, så vinner man ju. Har inte förstått det här?
Så. Ja. Och det var någonting jag skulle säga om Celebrini. Jo, kul. Jätterolig text läste jag om skillnaden mellan Celebrini och Bedard.
Mm.
För att Bedard, han är inte så stor, han är inte så kraftig. Mm. Men Celebrini, han är ganska stor, alltså liksom så här jämförbart. Bedard är 5'10 eller 5'11 tror jag.
Mm.
och väger, jag tror att skitsamma. Jag tror det är 2 tum skillnad i längd och 25 pound, alltså 12 kilo skillnad i vikt. Då tycker jag inte att man kan prata om att den ena är tunn och den andra är stor. Om det är 12 kilo som skiljer dem.
Då är Celebrini med normal stor.
Ja, men precis. Mm. Och liksom Bedard är inte så... Han är ju liksom...
Han är satt, får vi kalla honom.
Alltså,
det.
Han är ju det. Han,
ja.
Se honom i... Ja, det är ju jävla vad muskler det är. Under
vi pratar inte satt som pojkarna i den här podden, utan satt som är vältränad.
Ja, precis. Men han är ju mer...
Big boned.
Ja, men han är ju lite mer... Det är lite mer, vad heter det, kompakt liksom. Ja. Så. Jag ville bara ranta lite om att jag tyckte det var roligt att skilja dem åt, så att den ena var stor och den andra var liten. Men, ja.
Det ska bli kul att se dem tillsammans.
Absolut, absolut. Fast jag vet inte, vi har så mycket. Nej. Det är klart man vill ha Celebrini, han har varit jättebra. I
Behöver ni verkligen
den yngsta bra? Hobie Baker-nominerade spelaren, tror jag, genom tiderna. Celebrini, för så. Han är ju bara 17.
Just det.
Mm. Jaha, hörni, de två herrarna som jag gör den här podden med sedan 2010.
Mm.
Det är galet, galet. Men farligt, farligt. Va? vi ska prata topp i propp, för det gör vi alltid i slutet av varje avsnitt.
Mm. Yes.
Yes.
Vi har några bra.
Värme faktiskt. Ner.
Ja,
kandidater.
Ja, och shoutout till Tough Call-kanalen på YouTube.
Yes. Mm.
Som hjälper oss oftast med det här.
Aktivt.
Mm. Aktivt.
Jo, men han är det gänget. Jag vet inte vad det är för människor som gör det här.
Kan vara utomjordingar, vi vet ingenting.
Mm. Förmodligen. Det är ju det rimliga alternativet. Ja, de har ingen musik i sina videos. Klart utomjordings varning.
Ja, men jag tittar för mycket på Three Body Problem sista tiden. Så att jag, just nu är allting utomjordingar.
Det var ju namnet. Santi. Det var ju det första namnet på vår podcast var ju The Three Body Problem.
It's true.
Yes. Jag tror jag vet vad det här avsnittet kommer heta. Men...
Tre satta män.
Den, satta... vi går vidare. Min första nominerade är ju en antipropp.
Mm.
För att det egentligen handlar om att Brad Marchand, denna irriterande men fantastiskt talangfulla människa, flyttar på sig när Sam Reinhardt ska tackla in honom i sargen.
Mm.
Och sen flyttar han på sig igen när Kachuk ska tackla in honom i Reinhardt.
Mm.
Vilket gör att... Eller Bennett kanske. Skitsamma. Kachuk i alla fall. Som då istället tacklar omkull sin Florida-kompis.
Mm, ja.
Väldigt vackert.
Mm.
Väldigt, väldigt snyggt.
Och Marchand bara... Han gör en sorts ballettrörelse för att komma ifrån.
Mm. Och sen säger han... Det är jag som är Steven Seagal.
Ballett. Det ser ut som att han gör tjurfäckning.
Ja, faktiskt.
Säga. Det är liksom lite sidsteg hit, dit. Det hade bara den röda käpen. Det är alltså saknas.
Och så är det så jävla poetiskt. För finns det någon spelare som ni kan tänka på som aktiv spelare nu som undviker att ta det stryk han förtjänar så mycket som Brad Marchand? Det är fan inte det. Alltså.
Jo, Prosposil.
Ja, fast han är ju inte lika bra som Brad Marchand.
Nej.
Nej. Men sen har vi lite andra kul.
Mm.
Vår gamla favorit, bland favorittacklare Alexander Ovechkin proppade på i veckan.
Ja, han har inte lika hög fart som tidigare när han sätter in sina tacklingar, utan nu ibland räcker det med att stå still.
Mm.
Och väger man 100 pannor och har blivit en gammal gubbjävel, då är man rätt hård i kroppen också.
Mm. Så, 50 av kilorna i lår och röv.
Exakt. Och då ändå, ska vi säga, då är ändå Jake McCabe ingen liten kille här.
Nej.
Överhuvudtaget, och duktig på att tackla själv.
Mm.
Men Ovechkin står i princip i vägen.
Ja.
Och står helt still och McCabe bara fladdrar iväg.
Yes. Ja, fan. Och Ovechkin rör sig inte millimeter.
Han rör sig lite i sidled. Ja. Det är lite som så här, kraften måste ta vägen någon, va?
Ja.
Jag tänker inte flytta mig bakåt.
Näpp.
Riktig jävla dunder. Ja, så det är inte så mycket en tackling som att han bara står där och bara tar smällen. Liksom. Ja. Mm. Sen Gerard Tinordi dunkar omkull Jean-Gabriel Bajot.
Ja.
Ganska fint, tyckte jag. Nu är jag ju partisk i frågan. Mm. Fast jag tycker inte om Tinordi, för han är så jävla dålig. Så att jag tycker att det väger upp.
Han är någon sorts honorable mention, ja, skulle jag säga, på de nominerade.
Ja. Mm. Han skyddar blå linjen på ett effektivt sätt med en vettig tackling.
Absolut. Ja. Mm. Men sen så är det en ganska rolig som är den sista.
Du får säga det. Jag ska bara säga att det är Tinordis antiförsvar. Det vill säga, varför han bara är nominerad, alltså bara honorable, är ju för att det är en annan Chicago-spelare som faktiskt försöker tackla på så först, som han måste undvika. Och vad han gör är att han undviker in i riktningen där Tinordi är. Så det är mer av en typ, det är mer så vallhundsteorin, liksom. Så. Ja, förlåt. Ja, sista.
Nej, men den kanske Björn ska ta, eftersom vi är så otroligt jämnbördiga i den här. Och du och jag har ju tagit varsin nu, så...
Ja, det är ju Brady Shen som kommer in och viker in. Det får man ju inte göra i slottet, för där brukar ju Scott Stevens finnas. Han spelar ju nu inte i Nashville, som tur är. Men där står Ryan McDonagh och liksom sluter avståndet. Och sen så bara skickar han ut bommen, och då ligger Brady Shen på isen.
Ja, han tacklar omkull honom med en hand.
Ja, det är så skönt. Han bara välter honom.
Ja. Fattar du vilken jävla... Alltså,
sluta och skridskor nu.
Ja, men fattar du styrkan i de liksom axelmusklerna och allting för att stoppa... Brandon känner ju inte liten heller.
Nej.
Liksom, och bara putta omkull honom i det läget.
Mm. Jag skulle nog säga att Ryan McDonagh är snäppestarkare än vad jag är i axlarna.
Men det är lite också så här, det är lite så här storebror som liksom... ett lilla syskon som är lite jobbigt, som bara, sätt dig ner, sluta.
Orken.
Ja. Väldigt bra. Ja, jag gillar ju antiproppen, men jag måste nog ändå ge det till den äldsta räven i gamet, Ovechkin, som tycker att det är så roligt att tackla, så att han gör det fortfarande.
Det är samma här.
Ja. Ja. Och vi vinner den här veckan.
Ja.
Och det är inte bara för att han är en av de spelarna som är i närheten av vår ålder som fortfarande spelar hockey. Oh, jävlar, den där gummibandet stretchar längre och längre vad jag anser vara i nära vår ålder.
Men, och ändå ser han ut att vara 10 år äldre.
Ja, Jesus Christ. Mm. Han ser glad ut. Det är synd att han gillar Putin. Alltså. Det är,
ja, det är jättetroligt.
Det är en sån stor fläck på den fantastiska hockeymannens liksom gärning. Mm.
Ja.
Men han är ju också... Ja, jag vet inte. Får fått en del puckar i huvudet, så man får väl liksom... Tråkigt det blev nu. Tråkig stämning.
Ja, verkligen. Men vi är ju varelser politiskt aktiva, så vi dömer inte han för sin politik. Vi dömer han för hans hockeykunskaper. Sant. Och han är ju bra på att tackla.
Ja.
Om jag får försöka rädda upp det här när ni sitter och svamlar i soffan. Well borta. Ja.
Svamlar i soffan, också ett bra namn på vår podd.
Ja.
Däremot så har vi någonting som vi alltid säger i slutet av varje avsnitt.
Och det har vi. Pass the puck.
Stay onside.